Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om hur det är att ha ett syskon med en allvarlig sjukdom. Och den vi ska prata med, eller den jag ska prata med, är Reyhan Ahangaram. Välkommen till vårt avsnitt.
Tack.
Du kan väl börja med att presentera dig.
Ja, Reyhan heter jag som sagt och har jobbat som psykolog i drygt 12 år. Har jobbat 10 år inom barnpsykiatrin här i Stockholm där jag bor, och sen är jag skolpsykolog nu sedan 2,5 år tillbaka. Jag har jobbat länge på Astrid Lindgrens barnsjukhus på ett BUP-team där med svårt sjuka barn och deras familjer, så jag har träffat många syskon till de här svårt sjuka barnen. Och sen har jag även skrivit 2 böcker. Allt som händer inuti som kom ut förra året och Känsloboken som kom ut 2020.
Säg lite kort bara om de böckerna.
Ja, Allt som händer inuti som kom ut 2019, det är en bok som är riktad till mellanstadiebarn som handlar om tankar och känslor och mående. Det är inte en bok om psykiatri eller psykisk ohälsa, utan handlar mer liksom om generella saker. Som en A till Ö-bok om mående, kan man säga.
Mm.
Och när den kom ut så kom det ganska snabbt en efterfrågan på, men finns det någonting till yngre barn? Hur pratar man med yngre barn om känslor? Så att då skrev jag Känsloboken som kom ut här nu i augusti 2020. Och den handlar men mer om känslor och olika vardagssituationer som man som lågstadiebarn kan befinna sig i. Så den är lite enklare till upplägget och så, men innehåller också lite olika frågor som man kan prata om tillsammans, föräldrar och barn, så om man vill läsa den. Eller om, jag vet att det är en hel del skolor som använder sig av den också. Så,
mm.
Så att de har jag skrivit också.
Kul.
Mm.
Men idag ska du då prata om erfarenheten från sjukhuset, gissar jag.
Precis.
Ja, vänta. Du berättade ju innan att du idag också jobbar med föräldrar.
Ja, jag berättade för dig innan vi startade inspelningen. Precis. Jo, men när jag jobbade på Astrid Lindgrens barnsjukhus på BUP-teamet där, så jobbade jag specifikt mot onkologen. Jag hade patienter från hela sjukhuset, men jag hade mitt kontaktställe var barnonkologen. Och har haft väldigt många familjer därifrån. Och sen nu efter att jag slutade på sjukhuset så har det funnits en efterfrågan från föräldrar att få föräldrastöd av någon som har kunskap om vad det är som de kan gå igenom under de här behandlingarna och så. Så att nu har jag ett samarbete med Barncancerfondens lokala avdelning i Stockholm där jag nu tar emot föräldrar en kväll i veckan, föräldrar till barn som ofta ser att de har fått ett återfall i sin cancersjukdom. Vi var tvungna att snäva in det lite. Så att jag har fortsatt kontakt med den världen. Liksom.
Mm. Jag tänker att syskon kanske dyker upp även i de samtalen.
Absolut, det gör de ju verkligen.
Om vi börjar brett då. Hur brukar det vara för syskon till sjuka barn eller svårt sjuka barn?
Ja, alltså oftast så är det ju helt enkelt väldigt tufft. Sen så beror det ju väldigt mycket på vilken ålder det är på det sjuka syskonet och det syskon som liksom är kvar hemma. Ens personlighet, hur familjesituationen ser ut i övrigt. Men det är ju klart att det är tufft. Och det kan ju vara många olika aspekter. Det kan ju både vara att man som syskon ibland kan känna sig utanför. Det kan vara att man tycker att saker är väldigt skrämmande. Eller att man bara inte förstår. Och att inte förstå kan ju göra saker ännu mer skrämmande än vad de kanske egentligen är. Det kan vara väldigt blandade känslor. Jag tänker, jag har träffat många syskon, alltså friska syskon, så, som har sagt att jag önskar att det var jag som hade cancer. Så att mamma och pappa hade kunnat vara med mig. Samtidigt som de vet att det inte är så att de egentligen vill ha den här sjukdomen. Men att det kan finnas så mycket längtan efter föräldrarna och syskonet. Och en längtan efter att livet bara ska vara som vanligt igen. Så att det kan vara väldigt många olika tankar och känslor som dyker upp.
Är det just den där att jag önskar att det var jag så att jag fick vara med mamma och pappa? Eller finns det också den där, jag skulle önska att det var jag så att mitt syskon slapp, liksom den där, jag hade hellre tagit det själv?
Ja, särskilt tycker jag bland äldre syskon tycker jag kan uttrycka det, att de kan vara väldigt oroliga för sina yngre syskon och säga så här, men jag vet ju lite mer och jag förstår ju mer och jag tycker inte att det är läskigt att få sprutor till exempel. Men hon är ju så liten, hon förstår ju inte vad som händer. Så att det finns ju väldigt mycket ansvarstagande också från syskonens sida. Att man också, det är just det här med att det kan vara så otroligt blandat med känslor, men att man också känner att man måste vara felfri och skärpa sig och försöka vara den som ordnar allt och inte är till besvär. Och samtidigt så är man jätteledsen över hela situationen och önskar att vara på ett annat sätt och är jättebesviken för att föräldrarna inte har tid med en. Så att det kan vara många komplicerade känslor i det.
Och det här som du är inne på, att föräldrar inte har tid, det är ju en naturlig del i det, eftersom föräldrarna eller föräldern måste vara, eller sannolikt måste vara en del. Nu pratar vi för sig kanske om barn som är på sjukhus då, men jag tänker att det kan ju också vara barn som har allvarliga sjukdomar av andra slag som kräver mycket uppmärksamhet eller vård, även om de kanske inte vårdas inneliggande kontinuerligt.
Ja, men precis. Eller har någon svår funktionsnedsättning som kräver mycket omvårdnad och så. Absolut.
Men hur ska man tänka? För jag tänker att många föräldrar ju sannolikt har rätt dåligt samvete för det barn som de, eller de barn som de inte hinner med. Vad är ditt råd där?
Alltså första rådet är ju på något sätt att man som förälder ska, det här är ju klyschigt, men det är ju så att man ska försöka vara lite snäll mot sig själv och tänka att det hade man som förälder fått välja, så hade man ju valt en helt annan typ av situation. Och att det här är ingenting som man riktigt kan styra över eller bestämma över. Att man först liksom ta några djupa andetag och bara liksom klappa lite mentalt på sig själv, så att men det här är en jättetuff utmaning som vi har framför oss. Och sen så tänker jag att man kan behöva lite hjälp ibland, antingen av en professionell eller av någon släkting eller så, att kanske försöka tänka om lite, alltså tänka lite nytt, för det kan ju vara så att föräldrar tänker att de måste vara varenda sekund med det här sjuka barnet. Och att det går inte att lämna det sjuka barnets sida. För att de skulle aldrig kunna förlåta sig själva om det händer någonting till exempel. Och så. Men att ibland kan man behöva få lite hjälp med att se det ur ett annat perspektiv. Och mer tänka så att ja, men det kanske är en väldigt stabil period just nu. Eller att det finns en moster eller en god vän eller en kompis förälder som barnet trivs jättebra med. Att man kanske kan lämna över ansvaret till någon annan vuxen ett tag om det skulle behövas. Och att planera in egen tid med det här syskonet som är kvar hemma. För man kan, det är så otroligt lätt att bli låst vid de här bara rutinerna som man får. Liksom. För att hela livet är ganska upp och ner. Men att ofta så kan man kan man ändå se att det finns andra sätt som man kan lösa det på. Att man, men just det här med schemalägga egen tid med de friska syskonen. Så det tänker jag är en, det kan göra jättestor skillnad. Mm. En sån enkel grej.
Mm. Bra tips. Finns det tips eller så som rekommendationer som du kan ge till andra runt syskonet? Vad de kan tänka på? Jag tänker då alltså lärare, skolpersonal, kanske även vårdpersonal, de som vårdar det sjuka barnet. Kan de, finns det något de kan tänka på i relation till syskon?
Ja, alltså jag tänker ju att det är väldigt lätt att man alltid frågar först om det sjuka barnet. Vilket ju är ju helt naturligt, det är för det barnet som man har liksom störst oro kring. Men om man till exempel jobbar som lärare och så har man en elev som man vet har en bror eller syster som är svårt sjuk på något sätt. Att man faktiskt inte frågar om syskonet det första man gör, utan att man frågar eleven, så hur mår du idag?
Mm.
Hur har du haft det i helgen? Och sen kanske man kan fråga så att, ja, men har du träffat din syster på länge, eller hur är det, får ni ses och hur mår hon? Men att inte alltid välja att fråga om det sjuka barnet först.
Mm.
För att det är väldigt lätt för syskon att tolka det som att, ja, men jag spelar inte så stor roll just nu. Ja, men det är svårt att liksom på något sätt tänka stort i det och tänka att, ja, men de bryr sig om min familj, det är därför de frågar om mitt syskon. Utan nej, man behöver faktiskt få ha lite den där egna uppmärksamheten. Och samma med vårdpersonal, så tänker jag att det är superbra om man kan skaffa någon typ av egen relation med syskon också. Att man verkligen frågar sig, vad gör du? Vad gillar du att göra för någonting? Och att man verkligen ser syskonet som en egen person. Mm. Inte bara ett syskon till den här sjuka patienten som man har. Det vet jag ju, har jag massor med liksom fina exempel från när jag jobbar på barnonkologen, om hur vissa sköterskor och syskon kunde hitta varandra i liksom sportintressen när man hejade på samma lag och liksom så. Och att det gör ju också att hela sjukhusmiljön blir mindre skrämmande för syskonet. Man vet att, ja, men det där är inte bara personer i arbetskläder, anonyma personer som springer omkring och sticker folk med sprutor eller vad det nu kan vara, utan det är faktiskt liksom riktiga människor. Mm. Och han heter Daniel och hon heter Anna och de gillar det här. Så att som vårdpersonal så bidrar man ju till jättemycket trygghet för hela familjen när man även vänder sig till syskonet. Och det tycker jag faktiskt att vårdpersonal på barnavdelningar är rätt bra på.
Mm.
Så.
Det är fint.
Jag får många minnesbilder om så hur jag sett personal och syskon liksom tillsammans i så här gemensamma utrymmen och prata och så.
Finns det någonting då som man kan säga, jag menar, huvudsakligen så är det klart att det här är något som man inte önskar och något som är jättetufft och utmanande, men finns det någonting man kan se som syskon ändå kan på något sätt vinna i en sån här situation? Jag vet att man ibland pratar om till exempel att syskon till barn som har svåra sjukdomar och så kan få en mognad och en visdom liksom, som jämnåriga aldrig kommer i närheten av, och att det ändå kan finnas, att det kan vara något värdefullt liksom.
Mm. Jo, men det tycker jag absolut att man kan se. Man får ju en helt annan kunskap. Man vet hur det funkar på ett sjukhus, eller att man vet hur, plötsligt så vet man en massa om mediciner, eller man tvingas lära sig en massa sådana saker.
Mm.
Och att man också, jag tänker att när vi människor ställs inför en stark existentiell oro, ångest och en osäkerhet inför framtiden, så tvingas vi ju att lära mycket nytt. Så att faktiskt få syn på att vi kan inte kontrollera allt, och läkare kan inte heller kontrollera allt, och det är ju super jobbigt. Men det kan absolut, som du säger, tänker jag, påskynda någon slags mognad i det. Sen så tror jag att om man skulle fråga syskonen så här, var det värt det?
Mm.
Så skulle de nog säga nej.
Mm.
Så att de önskar nog att de hade fått en mognaden och kunskapen på något annat sätt. Men jag tycker absolut att man kan se att det finns... men man kanske växer upp lite snabbare, och det är ju både på gott och ont. Så. Om det inte matchar någon av ens kompisar, om man känner att man plötsligt rusar ifrån sina kompisar och de vill bara hålla på med barnsliga saker, och själv så tänker jag jättemycket på hur livet kan bli, så kan det ju bli ganska tufft. Och då är det ju väldigt bra med såna här olika syskonaktiviteter som finns, både olika patientföreningar som har det, men till exempel på barnonkologen så Barncancerfonden sponsrar syskonstödjare, kallas de för. Det är ju inte någonting som sjukhuset anordnar. Och det är ju personer som just tar hand om syskonen, just för att de ska få bli sedda också, och för att de ska ges möjlighet att träffa andra syskon. Mm. Och ibland behöver man ju inte ens prata om det som förenar en, utan bara vetskapen om att men den här personen har också gått igenom eller går igenom något liknande. Mm. Bara det gör att jag känner liksom lite mer samhörighet och så.
Mm.
Så det tänker jag är... Det är ju alltid väldigt viktigt att liksom få känna att man inte är ensam om sin erfarenhet.
Mm, verkligen. Brukar det vara så för syskon... Ja, det kanske också är svårt att svara på, men jag tänker att det måste ju vara väldigt stor skillnad hur talbart det är i familjen, det som händer.
Mm.
Och hur man kan på något sätt... För en del barn kanske, eller syskon, blir kanske ganska ensamma i det här. Inte bara gentemot andra jämnåriga, utan också i sin egen upplevelse. Jämfört med hur man kan prata om det.
Ja, jag tänker att det är ju sån otrolig skillnad i... Men alla familjer är ju olika, och det är de ju redan från början, att hur tillåtet är att uttrycka ledsnad och ilska och oro och ångest. Har det inte varit någonting som man är van vid sedan tidigare, så kommer det ju inte bli särskilt mycket lättare egentligen när man ställer sig inför en sån här svår situation, utan det blir ju bara ännu mer konstigt. Så. Och sen så kan det ju också vara såna där saker som att... man kanske inte alltid faktiskt kallar sjukdomen vid dess rätta namn. Och det kan ha med många olika aspekter att göra. Det kan både ha att göra med att man tänker att man skrämmer barnen om man kallar det för cancer. Eller att det sjuka barnet är för litet för att förstå.
Mm.
Så att vi pratar om knölen i huvudet istället för tumören. Så. Men... Om man inte då tydliggör liksom för de äldre syskonen vad det egentligen handlar om, så kan det ju också bli en känsla av att det är väldigt förbjudet att prata om det som faktiskt pågår. Och så här, hur öppen kan man vara? Och kan man som barn ställa sina frågor till sina föräldrar? Eller det är jättekonstigt, skulle de vägra svara på dem? Och då finns det ju en jättestor risk att man stänger in väldigt mycket i sig själv. Så. Och det har jag ju sett många gånger på syskon som... agerar ut väldigt kraftigt, framförallt i skolmiljö. De håller ihop sig väldigt mycket hemma, för att det är liksom... Nej, men de på något sätt så känner de av att jag kan inte ta så mycket plats, för att det kommer inte landa väl. Mm. Jag vet inte ens hur det skulle landa, så jag vågar inte riktigt. Och så har man all den här oron och ledsenheten, och någonstans måste ju den få utlopp, så att det är, skulle jag säga, ganska vanligt att det sker i skolmiljö till exempel. Så då är det ju superbra om man har lärare och pedagoger runt omkring sig som kan vara lite extra snälla, pyssla om en lite extra. Man kanske inte ska behöva göra precis alla prov, alla läxor. Man kanske kan få en extra frukt på förmiddagen. Alltså bara så här små omsorgsgrejer tänker jag spelar jättestor roll. Och också det här att personal i skolan inte ser ilskeutbrott som trots. Eller ADHD till exempel. Utan att faktiskt tänka till ett steg att det är ju supervanligt att det handlar om att man är väldigt ledsen. Mm. Så. Och ser man det på det sättet så blir det ju mycket lättare att bemöta det också.
Och där tänker jag också att det måste ju vara väldigt bra om till exempel skolpersonal eller bara andra vuxna runt familjen kan finnas som någon som barnet kan få ställa alla frågor till. Jag tänker att syskon kanske inte vågar fråga mamma eller pappa, kommer Pelle att dö? och liksom det där som man på något sätt förstår att föräldrar nästan inte vågar tänka. Mm. Men som kanske syskon faktiskt behöver få fråga och ventilera.
Mm. Mm. Och jag brukar också uppmuntra att nu är ju, jag menar, vårdpersonal är ju väldigt pressade och det är ju inte alltid som läkare har tid för extra samtal och så, men jag tänker att om det går att man ska i alla fall alltid fråga, för att vårdpersonal vill ju hjälpa till så mycket de kan, men att syskon ibland, särskilt om de är lite äldre, kan få egen tid med barnets läkare eller en sjuksköterska där föräldrarna faktiskt inte är med. Att man kan få ha en egen tid där man kan få ställa en massa frågor. Och har man inte så mycket frågor så kanske den här läkaren eller sköterskan kan ställa frågor om så att, men vet du vad den här sjukdomen heter? Vet du varför din lillebror får de här medicinerna? Vet du vad de gör? Men att faktiskt få lite egen tid utan föräldrar. Och så man vet också att det blir inte rapporterat till föräldrarna exakt vad man pratar om. Det går ofta att ordna. Så att man ska inte vara rädd för att fråga. Och sen kanske det inte kan bli just den veckan. Men det uppmuntrar jag verkligen. Det tycker jag kan göra jättestor skillnad.
Mm.
Faktiskt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du, vet du någonting om hur syskon till svårt sjuka barn mår? Om det är svårt sjuka barn, alltså när det blir friskt? Har man...
Då kan det ju verkligen vara så att det friska syskonet passar på att ta igen för förlorad tid. Det kan ju vara... Ja, men jag har ju träffat många föräldrar som verkligen kan vara helt utmattade och tänka sig, nej men det var ju nu det skulle bli lugnt och skönt. Och nu så har det här syskonet liksom börjat agera ut och så bara, ja, jag är ledsen, men det behöver ju liksom gå sig igenom så. Att nu finns det lite mer luft och utrymme för det här barnet. Och nu behöver ni liksom ägna en massa uppmärksamhet åt det här syskonet också, så att man liksom kommer igenom det där. Sen kan det ju också bli så att det blir blandade känslor där också. Det kan ju vara att man har haft ett syskon som har varit borta hemifrån under långa perioder. Att man är väldigt van vid att antingen bara vara ensam barn, eller att man kanske har ett syskon hemma och plötsligt så har man det här andra syskonet också på plats. Som gör att ens rutiner ställs liksom lite på ända och man var van vid att ha sitt liv på ett sätt och så. Så att det är ju inte alltid... Det är inte alltid bara jättekul att syskonet återgår till liksom en vanlig vardag. Det kan bli mycket dubbla känslor där också.
Mm.
Och det tänker jag är jätteviktigt när man träffar de här syskonen. Att man verkligen bekräftar dem i att det är helt okej att det känns både och. Att man inte är en elak person för att det både känns lite jobbigt och... Och att man är glad liksom, för att syskonen inte har kommit hem. Utan att man säger så här, men det är ju inte konstigt. Att man försöker normalisera det så mycket som möjligt. Och Att, men är det någonting särskilt du skulle behöva för att det ändå ska kännas lite lättare? Och, ja, så att man inte börjar gå omkring med en massa skam heller för, att, för att man känner de här dubbla känslorna. För det är redan så mycket annat som pågår, så det behöver man hjälpa till att lyfta bort.
Vet du någonting om hur syskonrelationen brukar se ut efteråt?
Ja, ingen liksom forskning på det så. Men jag tänker att det är... Ja, det beror lite grann på, om jag tänker utifrån min erfarenhet, lite grann med det här med ålder och placering i syskonskaran. Och att ibland så kan det ju vara att man nästan inte känner varandra så väl. Och att det kan ställa till problem. Jag tänker också att vissa barn som är sjuka på något sätt eller har opererats i hjärnan eller så, som att de faktiskt blir lite personlighetsförändrade så. Att det blir ju som ytterligare en sak att ta i tur med för syskonet eller för hela familjen, att säga okej, men nu är liksom faran över, men det här är inte den lilla syster som vi kände förut, utan nu är det någonting helt annat. Och ibland så blir det jättebra. Jag tänker att de här friska syskonen känner liksom att ja, men jag har en viktig roll och jag finns här för min lilla syster till exempel, och kan hjälpa till och jag är viktig, och ja, men att man hittar ett jättefint värde i det. Och sen kan det ju finnas supermycket på att ja, men jag skulle bara vilja att allt var som vanligt och mina kompisar kan leka med sina syskon på ett annat sätt, och varför är det inte så för mig? Och, ja, så att det är ja, men väldigt olika. Så. Och nu inser jag att jag kanske lät väldigt negativ och pessimistisk. Jag tänker så att sen finns ju absolut många som bara är så himla lyckliga över att såklart att deras syskon liksom är... Nu är ju mitt syskon friskt och nu kan vi liksom... Nu orkar hon mycket mer och nu är faran över och nu är det bara jättebra. Men att, att man inte ska tvinga dem att tänka på det sättet utan att faktiskt så här, ja, men också bjuda in lite till så att ja, men det kan ju vara lite jobbigt också att lilla syster är hemma nu och alltid vill låna dina grejer och liksom att det är ju bara vanliga normala känslor som måste få finnas där.
Och kanske skönt som förälder att inte bli orolig om det är det som händer, utan att faktiskt se
precis.
Att det är okej. Okay. Alltså får man, blir relationen superpositiv så är ju det jättefint.
Mm.
Men om den inte blir det så behöver man inte bli så orolig för det heller. För det kan väl också förändras. Ja, det beror ju också på åldern, men det kan ju förändras mycket över tid.
Verkligen. Och jag tänker att det blir ju alltid nya situationer att vänja sig vid för familjerna. Jag tänker att det är så många föräldrar som jag har träffat vars barn är färdigbehandlade till exempel för en leukemi. Och sen så, nu har de bara läkarbesök var tredje månad till exempel. Och så kommer föräldrarna till mig och säger, men varför är jag inte glad för? Så nu är det ju klart liksom. Men nu är jag ju trött och nu ska man få hela vardagslivet att funka igen. Och det är ingen som ringer och säger att de kan skjutsa mitt andra barn till aktiviteter. Alltså det är en massa hjälp som försvinner för folk tänker att men nu är allting bra. Men så att ja, men det är ju en helt ny situation. Man har inte haft en vanlig vardag på kanske 2,5 år som en leukemibehandling är på. Så att det är ju någonting, det blir ju nytt för alla. Både föräldrar och det sjuka barnet och syskonen och så.
Det där tänker jag är så otroligt viktigt att upprepa för folk just som är nära folk med svåra sjukdomar. För det där beskriver ju även vuxna människor som har haft en cancersjukdom till exempel och blir friska, att plötsligt så förväntas man leva som vanligt, men det är liksom då man har tid, mycket kommer i fatt. Och därmed att inte, och även människor i sorg, att inte släppa dem för tidigt, utan hellre som eller anhörig eller närstående liksom fråga en gång för mycket. Om man kan fortsätta hjälpa till, komma med en gryta även fast hela familjen är hemma. Så.
Ja, men precis. Att det, och jag kan ju verkligen förstå reaktionen hos omgivningen, för att de har väl också varit oroliga och jätteledsna. Och har man inte så stor insikt i vad en sjukdomsbehandling innebär och så blir det ju också... Ja, men man vill ju så gärna kunna andas ut. Så då tar man ju det så verkligen som ett tecken. Ah, men nu kan jag andas ut och nu är allting bra. Mm. För att man vill så gärna att allting ska vara bra.
Mm.
Men jag håller helt med om att det är... tänker lite grann på... Jag hade en gammal jobbakompis som beskrev det som att man har liksom dragit åt korsetten under liksom hela behandlingstiden till exempel. Och sen när saker... liksom har lugnat sig och så. Det är då man släpper på korsetten. Men det kanske är då man känner just hur himla trött man är.
Mm.
Och att även omgivningen kan behöva se den liknelsen. Mm. Just för att kunna... det krävs ju inte alltid så mycket. Det är ju precis som du säger. En gryta eller att man ringer och frågar om man ska hjälpa till med tvätten någon dag. Eller... skjutsa ett syskon till en fotbollsaktivitet som ens barn ändå går på.
Mm.
Ja, det är inte stora saker som brukar spela roll alltid.
Och nu pratar vi då ändå om när det har gått bra. Men när det inte har gått bra då? När det sjuka barnet kanske faktiskt inte överlever. Hur brukar det bli för syskon?
Jag skulle säga att... där tänker jag att det gör ganska stor skillnad i hur mycket syskonet liksom har fått veta och varit involverad. Så jag förstår verkligen reaktionen från föräldrar att man vill skydda sitt friska barn. Att man kanske tänker att saker är skrämmande. Att man inte är helt öppen med vad som kommer hända. Om till exempel läkarna har sagt att nej, men nu är det palliativ vård, nu kan vi inte bota längre. Men där tänker jag att man gör sitt barn och sig själv en björntjänst. Man behöver faktiskt vara öppen och ärlig med vad som händer. Men på barnets nivå.
Mm.
Och alltid på ett sätt så att man inte skrämmer och att man alltid tryggar. Men man behöver ändå vara ärlig med vad som pågår. För barn fattar ändå.
Mm.
Och barn fattar, men om de märker att... så jag förstår vad det är som håller på att hända, men mina föräldrar pratar inte om det. Alltså måste det här vara någonting fruktansvärt och jätteskrämmande och så oerhört jobbigt. Så att jag har liksom ingenstans att ta vägen med mig själv eller med mina frågor. Så att jag tänker att det är mycket det här med att få vara, liksom, kanske följa med till sjukhuset och träffa läkarna. Att få se sitt syskon... väldigt sjukt, att man liksom pratar om det som är läget och hur situationen faktiskt är. Då tycker jag att det kommer aldrig vara enkelt efteråt, men då finns det som en annan öppenhet och en annan grund att liksom prata vidare från. Man kan bearbeta saker på ett annat sätt. Om det har varit väldigt tyst och stängt kring allt under syskonens liksom sista tid i livet, så är det himla svårt.
Mm.
Och sen börjar liksom öppna upp och så. För att då har man vant sig vid ett visst, liksom, vid en viss hanteringsstrategi i familjen. Så att där skulle jag verkligen vilja säga att var inte rädd för att involvera syskonet liksom på olika sätt. Att det kan ju vara att man får... man hjälper till att hämta vatten till sitt sjuka syskon, eller att man torkar runt munnen med en servett, eller alltså att man, för det kan också vara väldigt skönt att tänka tillbaka på, så att men jag hjälpte mitt syskon så mycket som jag kunde, och jag fick vara med, och det var sorgligt, men det var inte läskigt till exempel. Och jag förstår att det inte alltid är lätt för föräldrar. Men jag skulle verkligen rekommendera det.
Mm. Du nämnde att Barncancerfonden, eller att det fanns liksom något stöd till syskon via dem.
Mm. Mm.
Finns det några andra organisationer eller så som du kan tipsa om för syskon?
Ja, alltså jag tänker att jag har inte superkoll på allt som finns, men ofta så kan det ju finnas till barn med, ja men det kan ju bara vara med olika funktionsnedsättningar, att liksom lite, habiliteringen kan ju ha stöd till syskon och ha syskongrupper ibland, det ser ju lite olika ut över landet också och så. Sen så finns ju Ågrenska, och det är ett kompetenscentrum, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser, men de har en jättebra sida som heter syskonkompetens. Man hittar dem om man går liksom via Ågrenska, eller så kan man googla på syskonkompetens. Och det utgår från ett arbete som de har haft i många, många år med syskongrupper till barn med olika typer av grava funktionsnedsättningar, men också olika sjukdomar som olika barncancerformer och så. Men där finns det väldigt mycket tips om både lästips och tror man filmtips också och sånt, men och mycket till vuxna runt omkring omgivningen. Hur pratar man med syskon till barn med någon svår sjukdom och så. Och Ågrenska arrangerar också vistelser för hela familjen, och där då också syskonen får träffa varandra. Så det beror ju mycket på vad det är för diagnos som det sjuka barnet har. Mm. Och vad man kan hitta för någonting. Men jag kan verkligen rekommendera just syskonkompetens som Ågrenska har. Jag tycker att det är jättefin samling med information och länkar.
Jättebra tips, och det kommer vi länka till på vår Facebook också för er som vill kolla. Tack så jättemycket för det här samtalet och för många goda råd i det här både svåra och sorgliga ämnet ju, som det är, men ändå viktiga för de som hamnar i det. Stort tack.
Tack själv.
Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart, och till dess kan ni följa oss på vår Facebook där vi heter Barnpsykologerna, eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Tack, hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.